Psykiatrikerna.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Psykiatrikerna med mig Anders Hansen och med min kollega Simon Kjage. Och idag så ska vi träffa Siddhartha Mukherjee som är en amerikansk onkolog, alltså cancerläkare och författare och extremt framgångsrik författare. Han är Pulitzerbelönad bland annat för sin bok som heter The Emperor of All Maladies, på svenska Lidandets konung tror jag. Och han har också skrivit en ny bok som heter The Gene. Vi tänkte mest prata om just The Gene.
Han är ju en person som just har populariserat historien om utvecklingen om cancerforskning på ett helt otroligt sätt. Där han beskriver hur på många sätt onkologin var för ett par decennier sedan där psykiatrin står idag.
Mm. Jag tycker han har förmåga att liksom dels föra fram de här vetenskapliga fynden, men han är också extremt litterär. Det är ett otroligt vackert språk. Och det är en ovanlig kombination bland populärvetenskapliga författare att ha båda de här dimensionerna, tycker jag.
Det är ju några av dem som vi har plockat i den här podden faktiskt, som har just den här förmågan att både forska på en extremt hög nivå, men också kunna förmedla de här resultaten på ett närmast litterärt sätt.
Precis. I The Gene så handlar den handlar om genetik, men den har liksom också ett mer filosofiskt anslag. Och det han beskriver i den här boken det är att våran drift att förstå genetik och förstå hur drag passerar eller förs vidare till kommande generationer, det är en väldigt grundläggande drift för oss människor. Men tillsammans med den driften så följer också en önskan att kunna manipulera drag och att manipulera vår arvsmassa.
Well, so just to give you a sense of the background of why I wrote The Gene and why I wrote it now, I think that the question of why and how we transmit traits to our children, as you pointed out, is an ancient quest of human beings. Why do we look like our parents? Why do we not look like our parents? The idea of inheritance, the fact that we, you know, culturally, that we take the idea of inheritance from our parents, our ancestors, is really stitched culturally into virtually every human society that ever existed. We don't know of a society where this idea of inheritance, talk about it loosely, not about long before the word gene existed, this idea of inheritance was stitched into it. We find it extraordinarily natural, perhaps extraordinarily important, that something moves from parents to children, and that something is of great importance, it's of great sanctity, of great sensitivity, and so forth. So that question of what we get, what we inherit, began to be partly solved in the began to be solved scientifically from the 1800s, mid-1800s onwards. But it's also important to realize that the quest to change that, to become different from our parents, to transcend the limits that our parents had or have given us, is an ancient quest, and therefore comes the question of manipulation. Should we become free of the diseases, of the illnesses, of the limitations that have been set for us by the very fundamentals of our genes? This is an ancient quest, and this quest has also existed long before the word gene or even the concept of the gene existed. My point in this book is to remind people that these are ancient and twinned ideas, like a double helix. The desire to understand how we are unlike and like our parents, but also the desire to manipulate that information and therefore transcend the limitations that have been given to us. These are ancient desires, and they go hand in hand. And the fact is that the medical and biological discoveries of the 19th century, 20th century, and the 21st century have begun to give us really extreme powers, extraordinary powers, to actually perform this kind of activity, to read and write genetic instructions. Long before the word gene was even coined, there were already nascent attempts to try to manipulate a human being's essential nature, to try to make them fit better, to be better, to conform more to social instruction, to do away with what we considered undesirable at another time. So these ideas are ancient. They have only been given more power and only become more dangerous in the context of modern genetics.
Så det han beskriver här, det är ju egentligen att de senaste decenniernas utveckling inom molekylärgenetik egentligen bara är kronan på i princip hela den västerländska civilisationens strävan att både förstå och omforma oss själva.
Ja, exakt. Kanske alla civilisationers grundläggande önskan att göra det.
Det blir ju närmast filosofiskt att ställa sig frågan, vad är vi om vi kan ändra oss själva så fundamentalt på genetisk nivå?
Vi ska komma tillbaka till det, men just att vi lever i en tid då vi dels kan liksom analysera arvsmassan, men också förstå den på ett djup som vi inte har haft möjlighet till tidigare. Och dessutom har vi börjat få redskapen att manipulera den, förändra arvsmassan. Det är liksom, det reser väldigt fundamentala frågor i oss.
Sen är det ju ofta, jag menar, vi har återkommit till det ett par gånger tidigare i den här podden, att vi pratar ju inte om 100% penetrans här, att bara för att man har en specifik gen så blir man på ett speciellt sätt psykologiskt, utan det är ju på något sätt sannolikheter som gör att man är mer benägen att utvecklas på ett visst sätt. Men det är ju ändå så att grundläggande personlighetsdrag, som om man är extrovert, introvert och så vidare, det här vilar i relativt stor utsträckning på genetisk nivå.
Verkligen, man brukar säga att ungefär 50% beror på våra gener vad gäller grundläggande personlighetsdrag. Han beskriver i den här boken, och han har också sagt i intervjuer, att den här förmågan att läsa och kunna förändra arvsmassan, den kommer göra att våran besatthet för teknik, dagens teknik som sociala medier och internet och så, det kommer vara liksom en västanfläkt av vad det här kommer innebära för oss.
In fact, I have to say that there's a way in which, while I was writing the gene, I was hoping to think about the future. But I had imagined that this would happen. There were some predictions made in the gene, in the book, and I had thought that they would come about maybe 20 years from the time that I had written the book. In fact, they've come alive in 1 year from the time that I've finished the book. So let me talk about reading and writing and tell you about what I mean by those, and then talk a little bit about what we're actually doing in this world now. The background is that, of course, I'm a cancer geneticist. I'm a cancer biologist. My perspective on this is very much informed by my understanding of cancer and its biology and genetics. By reading, I mean using information that's in our genetic code, in the human genome, and trying to understand or explain what one particular human being is like. And by that, I mean what risks they have for a disease, for instance, breast cancer, what risks they have to develop other illnesses, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, but also what they will be like, how tall they will be, what the color of their hair will be, what their propensities for psychiatric or mental illnesses might be. Now, again, in the 1980s and 1990s, we were trying to do this, but our capacity to do this make this information plausible was very limited. We knew single gene mutations, single gene variations, which would have enormous effects and influence features such as, mutations in the Marfan syndrome gene would make you extremely tall and increase your propensity for having diseases of blood vessels. But those were rare single gene events. And therefore, our capacity to read the information in the genome, in the human genome, was quite limited to these kind of simple ideas. In the 25, 27 years that have been since then, that capacity to read information in the human genome has become increased extraordinarily. And now we're beginning to realize that the architecture of many, many human features, many human traits, actually can be traced back to genetics, and that often they're the result, they're the sum of not one gene or two genes, but of maybe 500 or 600 or even up to 1,000 genes, all of which have been exerting small effects, but the cumulative effects add up to your real risk of having a disease or being a certain height.
Det han säger här är ju att vi har tidigare kunnat upptäcka gener som är där en gen, eller sjukdomar där en gen resulterar i en sjukdom, som Huntingtons sjukdom eller så. Och det är ofta ganska ovanliga sjukdomar, för de flesta sjukdomar och tillstånd så finns det inte en gen, utan det är mängder av gener. Det är tiotals eller hundratals eller kanske ännu fler som vardera ger ett litet bidrag till risken för sjukdomar. Och det har varit så komplext att det har man inte kunnat analysera tidigare. Dels för att det kostat för mycket att analysera arvsmassan. Men den kostnaden har rasat. Det kostade flera miljarder att analysera arvsmassan hos en person för 20 år sedan. Och idag kostar det några tusen lappar. Men dessutom har vi fått mer avancerade teknologier som machine learning och så. Så med hjälp av den kan man gå igenom större mängder data. Och det kommer resultera i att vi kan plötsligt förstå komplexa sjukdomar, inte minst psykiatriska sjukdomar, på ett annat sätt utifrån det här.
Ja, för tidigare så arbetar man ju antingen liksom molekylärgenetiskt med en enstaka gen som då hade väldigt stor betydelse i väldigt ovanliga tillstånd generellt. Eller så arbetar man matematiskt, statistiskt sett i stora populationer för mer vanliga tillstånd, men då hade man liksom inte tillgång till biologin. Sen för något drygt decennium sedan så kom ju den här möjligheten att börja titta på faktiskt specifika gener biologiskt sett i större material. Och den här utvecklingen har ju gått rasande snabbt alltså. Och det är det vi ser nu, att vi har möjligheten att titta på hundratals, tusentals gener på en gång och hur de här påverkar risken att utveckla olika, till exempel psykiatriska sjukdomar, men också hur det här påverkar personlighetsdrag.
Precis, och då står vi inför en möjlighet att vi kan få sannolikheter för att man ska utveckla olika sjukdomar under livet. Risker. Det kan vi förutsäga, eller de sannolikheterna kan vi få fram så att säga. Men sen är det precis som du säger, Simon, att det är naturligtvis inte så att det är antingen arv eller miljö, utan det är naturligtvis både och. Och någon har beskrivit det här elegant som att genes load the gun, environment pull the trigger.
I think it's important to emphasize two points right at the outset. Point number one is that no one is saying that the environment will not be important or that chance will not be important. It's very essential to realize that genes, our genetic information, is like a lens through which chance and environment are refracted, thereby giving rise to many, many different possibilities. These things interact with each other. You can also think of them, one as the, one as a trigger or a propensity, and the other as a way to actualize that trigger of propensity. So no one, I think, will say that the environment will be unimportant. In fact, it will remain just as important in this new era. That's one. The second is the point that you're making, and that these are probabilistic estimates. So by probabilistic estimates, what we're going to say is that, I'll give you a counterexample, then I'll give you the real example. If you were known to have a mutation or a variation in the Huntington's disease gene, chances that you will acquire or get a lethal, fatal neurodegenerative disease, Huntington's disease, we now know is 100%. So if you happen to inherit that gene variant, you will develop sometime in your lifetime a fatal neurodegenerative disease. And we can't tell exactly when. Although even there, where there's some early signs to be able to tell you approximately when, but nonetheless, that is the kind of, so that is a, there is the probability is one, it's 100%. What we're now finding is that the architecture of many complex illnesses is not as one to one, as it were, as it was with Huntington's disease or with Marfan's disease. Now we're finding that What we can predict is a kind of report card, a propensity report card, in which your propensity to develop an illness is given some number. And so it creates a kind of great deal of uncertainty about whether you actually will or will not have that illness in your lifetime.
Och det här är ju lite det som vi har diskuterat, att genetiken pratar inte om, det är inte någon slags deterministiskt förhållningssätt, utan det är mer sannolikheter att vi ska utvecklas på ett eller annat sätt. Jag tänker lite på din liknelse där till pistolen. Jag brukar ofta tänka på det här med utvecklingen av genetik utifrån ett nästan konstnärligt perspektiv, där tidigare konstyttringar använt sig av vissa former för konstnärligt uttryck, till exempel oljefärg eller så vidare. Och där vi har sett hur vissa konstnärer har kunnat bemästra det här mediet liksom på ett fantastiskt sätt. Vi pratade i en tidigare podd om Leonardo da Vinci till exempel, när det gäller oljefärg och så vidare. Men vad den här nya tekniken ger oss möjlighet till, det är att uttrycka, ska vi säga, oss själva på ett helt nytt sätt med hjälp av helt nya verktyg. Så på så sätt så kan ju det här bli helt revolutionerande, även om det är så att de miljömässiga aspekterna fortfarande kommer att använda de verktyg som vi faktiskt nu kan börja använda.
Men när du säger uttrycka oss, du menar att vi ska in och manipulera arvsmassan då och förändra oss som art liksom, eller?
Ja, och det där gränsar ju kanske någonting som vi inte har diskuterat i det här avsnittet än. Men det är ju faktiskt så att på något sätt så är ju första steget att förstå. Nästa steg är ju, har vi någon möjlighet att liksom påverka det här, att manipulera det här? Vad är liksom nästa steg för mänsklighetens utveckling i den stund vi på ett väldigt exakt och ett snabbt sätt faktiskt kan påverka genuppsättningen?
Vi ska komma tillbaka till den frågan lite senare i avsnittet. Men det som är intressant är att många av de här sakerna han tar upp i boken som ligger, man beskriver, det här ligger 20 år fram i tiden. Och den här boken kom ut 2016 eller 2017. Det har hänt nu. Så det här sker nu. Det går ofattbart fort. Och i takt med den här kunskapen så växer det fram frågor som vi måste lära oss att förhålla oss till. Etiska frågor kring att förstå de här sannolikheterna och vad vi ska med den här kunskapen till. För det är lite Pandoras ask kan jag tycka ibland när jag hör. Vad ska man med allt? Har jag nytta av att veta att jag har x antal procents risk att utveckla cancer under livet eller en djup depression eller något? Det är komplicerat. Men det han återkommer till som jag också vill tycker är viktigt att poängtera, det är att den här kunskapen plockas ju inte fram för att jävlas med oss, utan i grund och botten så handlar det här om att hjälpa människor liksom.
It's important not to sound like a, you know, not to make a doomsday out of this. The purpose of this, I think, is to help human beings to emancipate and to decrease risk where decreased risk is possible. But this goes back to the idea that this is a destabilizing moment and we are in confronting powerful and dangerous technologies that fundamentally change who we are and how we think about ourselves.
Jag tror att det här är ju centralt, att det blir väldigt lätt hänt att man får någon slags mörk dystopisk framtid framför sig när man ser de här enorma möjligheterna med tekniken. Men om man tittar på den mänskliga artens utveckling och vår civilisation, så är det ju snarare så att allting blir bara bättre och bättre. Vi lever längre, vi är friskare, vi mår bättre, det blir mindre krig.
Absolut, så är det tveklöst. Men det är ändå så att det reser frågor, och jag funderar ibland på genetik, framförallt när det gäller psykiatri, i perspektivet att en hjärtinfarkt, den bryr sig inte vad man kallar den för. Den är vad den är liksom. Men hjärnan bryr sig om vad man kallar den för. Och får man veta att man har x antal procent risk att utveckla schizofreni eller djup depression eller ADHD eller vad det nu kan vara, så tror jag att det finns en risk att det kan bli självuppfyllande profetier på ett sätt där. Och det är en extra dimension som kommer in när man pratar om psykiatriska tillstånd och genetik. Ja.
Jag tror att du har helt rätt, och vi har ju berört det också just när det gäller specifikt kliniskt när det gäller psykiatri, att många gånger så kan en diagnos vara en fördel eftersom det kan möjliggöra olika typer av behandlingsinsatser, men det kan också vara en nackdel därför att det innebär på något sätt att personen som då får diagnosen börjar sätta begränsningar på sig själv utifrån den diagnosen.
Precis, där får man vara extra försiktig. Låt oss höra vad Siddhartha säger om det.
Now, for really about 20 to 30 years, we've known that schizophrenia is a genetic disease in the following sense. That if one identical twin has severe schizophrenia, the chances of the second identical twin having severe schizophrenia are extraordinarily high, maybe on the order of 80% or 70%. That is so high that it lies outside all statistical boundaries. This remains true even if identical twins are brought up in different environments. So this is not just an environmental influence. We also know that the environment itself or a trigger can be responsible because the number is not 100%. So in other words, even if you have the same genetic code, you don't have 100% concordance or 100% concordance in getting a disease like schizophrenia. This was known for a while. In fact, many of these studies were done in the Nordic countries. But what was tough is that in the 20-odd year period that followed, although a few risk genes for such illnesses like schizophrenia were found, they were very few and far between, and they could not explain this kind of propensity. And that's, we now know that is probably because schizophrenia is a disease with extremely complex genetic architecture, and that most likely you need to inherit on the order of 200, 300, maybe even more, 400 gene variants, each of which will increase your risk just a little bit, you know, a tiny little bit, but cumulatively, in total, they will make your risk climb up to, you know, a significant range. And this was not understandable before we started using complex computational algorithms, including machine learning, on the genome. So in the future, and this is the kind of point I'm trying to make, in the future, there may be a point where you might be able to ascribe risk, not certainty, but risk to an unborn child in a family that has a history of schizophrenia. And you might be able to ascribe the risk and say, this unborn child has a risk score, I'm making this up, has a risk score that would put them at fourfold the risk above another child. Now, again, this is a fantasy, but I think it's very likely to happen given where we're going with the genetic architecture of complex illness. And this is the point I'm trying to raise, is that what would you do then with this information? How would you act on this information? What should we do? How should we act on this information? And this is a moral universe that, again, I had predicted a little bit in the gene, but is coming rapidly alive today.
Yeah, exactly. And I think it's extremely important when it comes to psychiatric illness, because a heart attack or diabetes or something, it doesn't care what it's called, but the brain does care what it's called. And if you say that someone has a risk for depression or ADHD or something, then that might be a self-fulfilling prophecy in some sense. Or there's definitely a risk for that.
Right. And you're absolutely right in pointing out that behavioral genetics or psychiatric genetics gets to a kind of level of discomfort, which I think that is really quite unique to it. That said, you know, obviously we don't want to minimize what might happen if you were given a diagnosis of having future breast cancer. That, of course, also carries its own stigma. It doesn't make breast cancer happen, but it certainly carries a stigma. And there are people walking around today, or maybe this will happen in one generation, where they will carry the active knowledge that they have a kind of 3 to 4 to 6 to 8 to 10-fold risk of developing breast cancer in their lifetime. And that causes a cycle of anxiety that, you know, we have to really think of as we move forward in this kind of brave new world of predisposition genetics.
Det är intressant generellt sett att tänka på mänsklighetens förmåga att förhålla sig till risker. Jag tänker med behavior economics, så har ju Kahneman med flera visat många gånger att vi är urusla på att hantera, att bedöma risker.
Vi har svårt att se sannolikheter. Man tar väldigt ovanliga genetiska sjukdomar som till exempel ALS då, till exempel en fruktansvärd sjukdom som drabbar en på ett par hundratusen, tror jag. Om man får veta att man skulle ha en 20% riskökning för ALS, så skulle det förmodligen låta fruktansvärt. Och man skulle få väldigt, jag skulle i alla fall få stark ångest för det. Men det innebär fortfarande att risken är enormt liten i absoluta tal. Men den relativa risken kommer man övervärdera. Och det här är sånt man måste ta hänsyn till naturligtvis när man presenterar den här kunskapen. Så att den snabba tekniska utvecklingen reser nya frågor som vi måste lära oss hantera. Liksom.
Jo, och sen så är det ju ofta komplicerat, de här siffrorna. Jag är inte 100% säker att de siffror som han nämner här i intervjun är helt korrekta heller. Alltså det är svårt att förhålla sig till just det här med ärftlighet och risk i relation till individuell risk, så att säga. Så att det är svårt att presentera det här på ett sätt som är tillgängligt och gör det möjligt att fatta ett rimligt beslut, så att säga.
Det du var inne på, Simon, tidigare, att vi kanske börjar förändra oss själva med det här, det är ju en jättespännande fråga som vi bland annat tog upp med Richard Dawkins i tidigare avsnitt. Och det är ju väldigt svårt att argumentera mot att den som har en gen som orsakar en sjukdom som Huntington eller något annat inte skulle få förändra den genen om man kan det, för att hans eller hennes barn ska slippa det här då. Det är en självklarhet att man ska få göra det. Men någonstans så kommer ju den här typen av förändringar gå ifrån, i alla fall kliva in i en gråzon mellan sjukdomar och plötsligt bli egenskaper istället. Och när man kliver in där så börjar man ju sakta då förändra sig egentligen som art då lite grann.
Ja, men ta en banal sak som, eller banal och banal, men ta en enkel sak som IQ, som vi vet vilar i relativt utveckling på genetisk komponent. Är det rättvist att vissa personer föds med större benägenhet att utveckla hög IQ än andra? Vore inte mer rättvist att då med hjälp av den här typen av framtida verktyg kunna på något sätt ge alla samma genetiska möjlighet att få lika god IQ?
Låt oss lyssna på vad Siddhartha säger om vår förmåga att förändra den genetiska koden och var vi drar gränsen mellan sjukdomar och egenskaper.
I think the chances that we will intervene genetically on diseases or traits that have complex genetic architecture. Again, as I said before, 100, 150 odd genes, each of which is exerting, or gene variants, each of which is exerting a small effect. It makes it tough because you have changed all 150 of them, presumably. So I think that's it's tough, it's technologically tough, but you can imagine in the future that there are ways out of that too. Maybe we will have new technologies that will allow us to maybe change only one or two things and thereby have large effects on the genome. That's possible. So I think technologically speaking, we're in terms of human gene editing, there are some fundamental technology, there's some fundamental scientific limits that we have to think about before we, you know, say that, oh, well, you know, we can change any genes or edit any genes as we need. What is very clear is that in gene editing, I mean, we do a lot of gene editing in my own laboratory. We've been actually involved in editing human genes in stem cells. And what is surprising is how easy it is. What is surprising how is it and how accurate, as it were, the technology is becoming. Every day there is another new twist added to it so that you don't get effects outside your intended effects. But, you know, you can change just this set of letters and not other letters in the, by accident, other letters in the human genome. I think the biggest concerns there right now, the biggest concerns there are ecological and sort of have to do with the biosphere. Because there we are getting to a place where simple genetic editing, gene editing in organisms is becoming feasible, wasn't feasible 10 years ago, was becoming feasible. So in the context of gene editing, while the technologies are evolving towards human gene editing, my biggest concerns lie right now with the ecosphere and the biosphere.
Men om, man då, om vi då kliver oss in i den här gråzonen och antar det i alla fall, att vi kommer börja pilla på egenskaper så småningom i alla fall, med allt bättre teknik. Vad kommer det att leda till? Och då, om vi låter oss tänka att vi kliver in i en tidsmaskin idag, så åker vi 1000 år fram i tiden. Vad hittar vi då? Kommer vi hitta Homo sapiens då?
It's tough to say. I mean, it's an important question. It's tough for me to say, but I certainly worry that placed in the hands of even without state mandate, based in the hands of private individuals, our desire to do the best for our children creates a kind of stratum or a substrate in which I think human beings would be very tempted to use genetic technologies very soon in the future. And it might be something as I said, as crude as selecting embryos that carry the correct genetic or carry preferable genetic information. That might be something certainly not possible today, but it might happen in the future. I can certainly imagine a future where that happens. It might be something more sophisticated, which involves editing genetic information in sperm or egg cells, which would really be much, much more complex. But I think it does not lie outside the purview of human beings, based on what we know about ourselves, to be tempted to tamper with our own genetic information and with the genetic information of our children.
Vad säger du, Simon? Skulle du känna igen det vi stötte på om vi åkte 10 000 år framåt och tillbaka i tiden?
Alltså, ibland så känner jag ju att de här farhågorna kanske är lite för stora, för vi har ju i hela vår utveckling medvetet valt vissa drag som vi tycker är attraktiva och fördelaktiga. Både när vi väljer partner men också när vi tittar på boskap och såna här saker och utvecklingen inom det området. Så vi har ju använt oss av genetiken genom hela historien för att ta fram vissa drag. Skillnaden här är ju att vi kan göra det på en helt annan nivå, mycket mer specifikt och mycket, mycket snabbare. Så frågan är ju om den här kvantitativa skillnaden innebär en kvalitativ skillnad för den mänskliga artens utveckling.
Men om du vet att de här 500 generna, de är extremt viktiga för intelligens. De ger små bidrag allihopa. Och så har man en teknik som kan göra att man kan gå in och manipulera alla 500. Och det har vi inte nu, naturligtvis. Men vi kanske har det om 20, eller 30, eller 50, eller 100 år. Eller om 500 år, något sånt. Den dragningskraften att gå in och göra sådana förändringar, den är fullständigt oändlig med tanke på vad det kan innebära.
Ja, vi pratar här om att göra det för våra potentiella barn då. Alltså det är det vi diskuterar. För det, vi diskuterar om att ändra det i oss själva så att säga.
Nej, utan det handlar ju om framtida generationer.
Ja, just det. Men där tänker jag att då blir det också relevant att diskutera vad är riskerna liksom. För jag menar, de flesta som har försökt skaffa barn någon gång och också skaffat barn vet ju om den oro som man kanske känner inför en stundande graviditet eller förlossning och så vidare. Så att om det vore helt riskfritt att manipulera de här 500 generna så vore det kanske ett lättare beslut. Men jag misstänker att det kommer vara svårt att komma till en punkt där det är helt riskfritt att manipulera 500 gener. Men det är klart att vi kan också tänka sig en framtid där det är helt riskfritt att göra på det här sättet. Att vi liksom bara kan pick and choose vilka gener som vi faktiskt vill ha. Och då är det väldigt svårt att argumentera emot den typen av val om det liksom bara är fördelar.
Mm, ja, det är det. Det finns ju inget rätt och fel på det här. Jag tror att det är frågor som vi måste fundera mer i termer på. Och han tar upp en annan dimension i det här, att vi riskerar faktiskt få en genetisk underklass i framtiden.
And a separate fear, but an equally legitimate concern, is whether we will start creating a genetic upper class and a genetic lower class, one that accesses and has access to their genetic information, their risks, the risks of their children, etc., while the rest of the world has no such access. You know, this has been brought up by several writers in the past, several intellectuals, several philosophers in the past. But you know, it seemed so far in the technological future. But of course, that's no longer the case. It's very much the case now. The transitional moment really is two pieces. One is the technology moved ahead, as you're pointing out. But we're sitting in a time when that technology still remains, the reading technology remains not completely, but hard to interpret. We can't ascribe meaning to it. And that was the somewhat safe space that we sat in for a while, for about 10 odd years. We could sequence, but because of the genetic architecture of complex traits, our capacity to derive meaning from that sequence was very limited.
Så tidigare har vi liksom kunnat sekvensera arvsmassan, alltså läsa arvsmassan hos, men vi har inte kunnat förstå det riktigt. Och det kan vi nu på ett bättre sätt med hjälp av ny avancerad teknik som machine learning till exempel. Och det i kombination med att sekvenseringskostnaden har gått ner så mycket så att man kan plötsligt sekvensera miljoner människors arvsmassa. Det gör att då kan man plocka upp de här, då kan man förstå den genetiska bakgrunden till väldigt komplicerade sjukdomar som beror på 500 eller 1000 eller ännu fler gener. Och det ställer helt nya frågor för oss.
Jo, och jag tror att även om det här med en genetisk underklass låter väldigt dramatiskt så är det väl kanske en realitet att tekniken och de tekniska möjligheter som erbjuds sannolikt kanske åtminstone inledningsvis kommer att erbjudas till de som har resurserna att använda de här möjligheterna. Men förhoppningen är ju förstås att på sikt är det här också en teknisk medicinsk möjlighet som kan hjälpa hela den mänskliga populationen och inte enbart delar av den mänskliga populationen. Det är trots allt så att om man tittar på medicinsk utveckling generellt de sista decennierna och seklerna så är det ju ändå så att det har varit fördelaktigt för alla människor över tid, även om det initialt var huvudsakligen överklassen som hade nytta av det.
Absolut, och det är lätt att måla gloom and doom över sånt här, och det man ska komma ihåg att medellivslängden har ökat från kring 30 år då, till numera som är 75 för kvinnor i världen och 70 för män. Det är global medellivslängd, så att allting blir enormt mycket bättre, och det här har naturligtvis möjligheter att hjälpa människor, men det reser frågor som är fascinerande, och det finns en ytterligare sån här fråga som är intressant, och det är den om säkerhet.
Look at what happened with Facebook. You know, if we can't keep our photographs to ourselves, you know, are we going to be comfortable keeping genetic information on someone's computer, which may be, as I said, readable? You know, when it was not readable, it was easy to say, well, whatever, just put it on some computer and leave it there. But this is, of course, I mean, in a fundamental sense, it is the essence of who we are. Again, time will tell how readable it will become or how readable it will be. Time will tell whether, you know, how this information really becomes usable or not usable in the context of health. But the early signs are that, you know, we have to tread with great caution, because what seemed 10 years ago to be information that was, you know, of interest, but didn't translate directly into a kind of very practical or pragmatic source of risk assessment, pragmatic source of dividing population, the pragmatic source by which you could get something fundamental about a human being's essence is becoming, has not become yet, but is becoming, is coming to a place where those things are becoming real sources of being able to tell something about a human being.
Och det är väl en bra sammanfattning av många av de diskussioner vi har haft i den här podden, att vi står inför monumentala förändringar med hjälp av den neurovetenskapliga utvecklingen.
Vill man lära sig mer om det här så rekommenderar man att läsa The Gene, och den håller just nu på att bli en tv-serie. Den filmas av Ken Burns, som är en amerikansk dokumentärfilmsmakare som i mitt tycke är den bästa dokumentärfilmsmakaren i världen faktiskt, som gjorde bland annat The Vietnam War som finns på SVT Play. Han gör en tv-serie av The Gene. Tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt med psykiatrikerna, där vi har träffat Siddhartha Mukherjee. Jag heter Anders Hansen och min kollega heter Simon Kager.